Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm.
Och jag heter Silvia Ingesjöte Åkermark och vi är brottmålsadvokater här i Stockholm.
Idag så tänkte vi prata om ett som enligt min mening är ett väldigt intressant ämne. Och det handlar om något som kallas då gemensamt och i samförstånd. Att man har begått ett brott och gemensamt och i samförstånd. Det här är väldigt, väldigt vanligt i våra domstolar. Och jag tror att många inte vet om det här. Skulle du kunna berätta vad det innebär när man just åtalar personer för det här?
Ja, och vi kan ta upp exempel när det sker. Det kan vara till exempel man blir tagen för stöld. Det är ganska vanligt just här inne i Stockholms innerstad. Till exempel på Åhléns, man är några stycken. Man kan se då att någon går och bevakar sig till att det inte finns någon i närheten som när den andra plockar på sig varor och man går in tillsammans kanske. Och man är med sig så här, någon har en väska som är sån här typ aluminium som man kan skydda. Så någon stoppar ner. Man ser liksom att de gör det tillsammans.
Men de gör olika delar i gärningen så att säga. En kanske tar det, ja. Men en håller vakt.
Ja. Och det kan ju vara vid inbrott. Mm. Precis samma sak. Men det som är ju ändå att en åklagare måste, för det här handlar ju, uppsåt har vi tidigare nämnt. Det handlar alltså om en avsiktligt syfte med en gärning. Och då måste man ändå visa att båda har haft samma uppsåt till det som sker, till själva brottet, till själva utfallet. Det har ju mycket ofta diskuterats. Vi kommer att komma in på Lindomefallet som var tidigare. Många var så upprörda över det här. Man kunde skylla på varandra. Men det handlar ju om att en åklagare trots allt måste då visa. Och det vet ju åklagaren om man åtalar. Men stöld är det klassiskt. Sen är det ju skjutningar som ofta är nu. Man är flera
stycken. Och misshandel
stycken.
Är också väldigt, väldigt vanligt.
Ja, jättebra. Men misshandel verkligen. För det kan nämligen finnas. För så här är också, man måste tänka som åklagare. En åklagare träffar personerna och åklagaren varit på plats. Och så bygger man upp ett pussel, en utredning. Och då är det ju många, kan det finnas många olika vittnesmål. Och även vad de misstänker sig själva och vad målsägarna säger. Just nu tar vi verkligen misshandel. Då kan det vara så att det är flera stycken som står och sparkar. Men vem som sparkat var kan ju vara helt omöjligt för en åklagare att veta. Om det inte exakt finns. Men att målsägaren ska säga det kan vara jättesvårt. För de bör kanske skydda sig och ser ju inte. Ser bara att det kommer fem personer fram. Och så någon som säger, men det var han i röd tröja. Nej, men det var han med keps. Alltså, det kommer så mycket uppgifter. Och i och med att vi har muntlighetsprincipen i Sverige. Att domstolen får bara lägga till grund det som kommer fram vid förhandlingen. Så kan det bli så att då väcker åtal mot alla. För det klart måste ju finnas någon form av bevisning. Man åtalar inte vad som helst. För man vet ju inte heller vad som kommer komma fram. Vad de misstänkte ens kommer säga vid huvudförhandlingen. Då blir det så att man även vid förhandlingen kommer se om de här tillsammans då. Och i samförstånd har begått den här gärningen. Det är det som man lägger också ett domstolen, men det är ju jättesvårt.
Ja, och sen, och då kanske en tycker att nej, men jag utdelade inte den här helt avgörande sparken som då ledde till att personen fick kanske en hjärnskada. Det här kända Ricardo-målet där de sparkade ihjäl den här
unga 17-åringen
på Kungsholmen för det är ju ganska länge sedan nu, men det var ju ett sånt exempel. Just där det är många personer som sparkar mot en liggande person.
Precis, och där kan man då komma in på det här med att man. Och där blir det väldigt intressant med själva avsikten med det. För det är det här som är så viktigt. Man pratar också för att personer brukar ta upp det här. Det här är ju ganska klassiskt på middagar. Folk tycker att ja, det är så typiskt i Sverige. Man kan skylla på varandra. Man bara, ja, fast om du var på till exempel en klubb, alltså en nattklubb. Det sker ett mord. Du råkar vara 5 meter ifrån. Ska du då anses missing för du var där? Alltså någonstans, visst, det är ju inte jämfört med om man kanske alla börjar misshandla. Men du kanske tror, om vi ska säga, det kan även gälla bland annat vid stöld eller inbrott och så finns personer hemma och så kanske skjuter en av gärningsmännen och dödar alltså en person, den som bor i hemmet. Det har ju inte alls kanske varit uppsåtet som två andra som är med. Och då kan ju inte de bli dömda för mord. Alltså, det är sådana saker man måste tänka på.
Ja, men det här har ju blivit, det här har blivit väldigt kritiserat, för i och med hur det nu går till, men vad som händer i samhället, så går ändå tendenserna är ju till att det blir ett mer kollektivt straffansvar, och det är väldigt många professorer och även advokater som kritiserar det här, att det är en rättssäkerhetsfråga, att man buntas ihop som en grupp där man inte individualiserar var och ens eget handlande, och det är egentligen det som krävs för att man ska dömas för gemensamt och i samförstånd, att man ändå kan peka på vad varje person då har främjat, på vilket sätt har den här personen främjat gärningen eller medverkat i gärningen.
Och det är det som vi har också uppmärksammat i tidigare avsnitt, hur farligt det är, för det är också att man börjar se vissa grupperingar som kriminella utifrån ursprung, hudfärg och även andra, att ju lättare att bli dömda.
Ja, men tillsammans. Precis, att man buntas ihop.
Ja, bara för att man tillhör, och framförallt om det kanske då är i en kriminell grupp som man säger att man vet att man själv tillhör, och framförallt tidigare har det med motorcykling och så, att då blir man lättare, skulle jag säga, dömd, för att du är tillhör, att du inser att du har ett våldskapital att någonstans då, men det, sen tror jag också att man får inte glömma att åklagare, när man åtalar om det är många, någon kan ha, man vet att, för att i och med att man kan, det kan bli så att man skyller på någon, då måste du kanske åtala också för alla, för att man inte ska kunna skylla på den du inte åtalar, för att du inte skyldig vittna om någonting som är brottsligt, alltså, så du skyddas ju det som vittne, att du inte svarar på frågan om det gäller något egen brottslighet, så då kan du inte höra personen som vittne. Så det kan bli så att vissa personer åtalas också för att du vill få in den personens uppgifter, och att man inte kan skylla på den personen om du är misstänkt. Att om du, alltså om du missar att åtala alla, då kan det bli så att 4 skyller på den femte, men den femte kan inte höra, så då blir det helt ogillat.
Ja. Och så, det här är ju ett exempel jag har suttit på där brottsoffer, alltså det var en skjutning, två personer blev skjutna, en avled och en klarade sig. Och det här brottsoffret då som överlevde, han pekade ut en, det var 3 gärningsmän, 3 personer på platsen, han pekade ut en som skytten och som hade skjutit båda 2. Men en av de andra, och han som utpekades, han förnekade, men en annan av de här 3 som var på platsen då, eller som domstolen ansåg var på platsen, och även då brottsoffret, han tog på sig det och sa att nej, men det är jag som har skjutit. Så att det var ju helt alltså de uppgifterna gick ju inte ihop. Och det här slutade med att domstolen kom fram till att det var utrett att alla 3 tilltalade hade befunnit sig på platsen, men det var inte utrett vem som hade skjutit de här 2 personerna. Och då dömde man alla 3 för medhjälp till mord och medhjälp till då försök till mord. Och nu fick alla 3 14 års fängelse här i tingsrätten, och det här är överklagat, så det kommer prövas nu i hovrätten. Men där la man ju sig väldigt högt ändå. Okej, nu fick inte de här personerna då, hade det här varit, om man hade då kommit fram till att det var mord, att den här personen hade gjort det, då hade den personen sannolikt fått då livstid, alternativt det högsta, eller 18 års fängelse. Och nu la sig domstolen då på 14 år, så att det var ganska högt straff ändå för medhjälp till mord.
Verkligen, och det här Lindomefallet, för den är från 91, vet jag, domen, alltså själva hovrättsdomen. Men det här vet ni, jag studera, så gick juristlinjen, då sa man ju att det här var lite kritik, tror jag, mot åklagaren, att åklagaren missade, för där var det så att det var ett inbrott, 3 personer, 2 skyller på varandra, alltså en, alltså personen som befinner sig i bostad som blir mördad, en äldre man, och de skyller på, 2 personer skyller på varandra, så en är helt borta, och då är en åtalad för mordet och en för med medhjälp tror jag. Men man borde gjort att båda skulle åtalas för medhjälp. Då hade båda kunnat bli dömda. Så jag tror att här har man ju då gjort
det. Och det har man gjort i det här fallet. Att alla har då åtalats för i första hand då mord och försök till mord. Mm. Men i andra hand medhjälp till mord och försök till mord. Så den här åklagaren har ju då tagit fasta på det här Lindome-fallet.
Ja, och jag, för ibland är det så när man läser om vissa domar och man blir så förvånad. Hur kunde det bli så där? Så är det faktiskt så. Att det är gärningsbeskrivningen som är det som är den felande länken. Och det är väldigt sällan det lyfts upp. Och, men det jobbar man ju såklart med åklagaren. Och det är ju, måste vara fruktansvärt som åklagare. Man upplever det. Att det, man missade saken i gärningsbeskrivningen. Men det kan ske.
Och det är åklagaren.
Ja, och ja, de skulle få det inte döma något annat.
Och det är åklagaren som är ansvarig för gärningsbeskrivningen. Ja. Det är alltså gärningspåståendet där det framgår. Det står då uttryckligen vad personerna ska ha gjort i exakt då. Och det är åklagaren som utformar den. Och det är inte domstolen. Domstolen kan i och för sig ställa frågor kring gärningsbeskrivning, men åklagaren är ansvarig för den.
Ja, och får egentligen inte leda för mycket heller.
Absolut inte.
Men det är därför att de kommer in på det här då. Det är ju därför också man kanske försöker få med så mycket personer som möjligt i det här åtalet för att man då inte vill missa någonting. Och det är i och för sig väldigt olika hur ska man säga, preciserad gärningsbeskrivning är när det är så många olika personer. För det är det. Då kanske man säger att de här tillsammans har då utdelat de här sparkarna, slagen. Och ibland är det ju... Det är speciellt när de skjuter någon. Det är ju lite annorlunda. Men spark och slag kan ju ändå få tillsammans. Kan man visa att alla har gjort någonting? För ofta är det ändå att alla de personerna, i alla fall någon som har sett.
Deltar på, ja. På precis, att man ser att någon gör någonting.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men sen det fanns ett annat fall, just det här media, på att man också så här hejar på, alltså att man med råd och då, att man stödjer och psykiskt då stärker de här personerna som sparkar i deras utövande och brottsliga gärning, och då kan man dömas för medhjälp för att man står och hejar på och skriker och gör grejer. För det hade jag ett annat fall, det var ju två fotbolls klubbar då som gick ihop och bestämde sig för att, eller vad man kallade det, de hade en uppgjord fight, och så var det några äldre som då hejade på och utövade, gav instruktioner också hur de skulle göra, och de dömdes då, de här andra personerna, för medhjälp, inte för själva brottet och misshandel, utan medhjälp till misshandeln. Men det här med skjutningar hade jag ett väldigt intressant mål här i början på året, där det var just en skjutning där det var utrett då att det var en person som hade skjutit, eller det var det brottsoffret sa, och det kom också domstolen fram till. Men så var det tre andra personer som också hade befunnit sig in vid skytten, alltså de hade stått då vid skytten, och då var det inte helt säkert, det var inte helt klarlagt då hur långt ifrån skytten eller på vilket, de hade då stått uppradade enligt brottsoffret, och så att säga nästan blivit som att skytten hade då stått med de här bredvid sig, så att det spelade egentligen ingen roll då, menade åklagaren, vem som hade skjutit, för att alla hade stått där tillsammans, och syftet var ju, alltså de hade ett gemensamt syfte att skjuta personen då i benen, och då hade då kommit gemensamt till brottsplatsen, och det handlade också mycket om de hade lämnat brottsplatsen tillsammans för att man skulle se om de hade haft det här gemensamma syftet. Och tingsrätten kom fram till att det fanns ett sånt då uppsåt. Men hovrätten ändrade faktiskt, och där argumenterade jag då mycket kring att hamnar du i en sån situation där en person tar upp ett vapen plötsligt och man vet inte om att den här personen har ett vapen, nu bara säga allmänt då om hur man skulle kunna se den här situationen, ja men vad gör man då? Kan man springa därifrån? Du kan ju inte hamna i, vad ska man säga, skott... vad heter det? Alltså att det är ju en fara för dig själv om en person tar upp ett vapen. Då kanske det är säkrast att ställa sig på platsen, eller kanske springa bakåt i och för sig. Så att det här då ändrades i hovrätten i alla fall, utan då blev skytten blev dömd, men inte de övriga.
Jag är precis liknande, exakt så. Och för då handlar det jättemycket om hur åklagaren kan visa att de andra är medvetna om det här vapnet. För ja, det blir ju det som är avgörande.
Ja, visste man att det fanns?
Ja, för det är det som är så... För återigen, vi pratar om då med avsikt och syfte, för att om man kan ändå resonera då, framförallt om, nu är jag åklagare, säger det då, hur man resonerar, men det är liksom att åker ni ett gäng och man vet om att till exempel två har med sig vapen, då är man ju lite likgiltig, kan man säga, inför vad som kan hända. Att om det är skarpladdat, man vet att det är skarpladdat. Det är också en viktig faktor. Absolut. Om det är skarpladdat eller inte. Och om det finns, om det inte är skarpladdat, var finns ammunitionen och hur det gått? Och då blir det ju telefonsamtal, sms, alltså det är återigen det här pusslet du lägger. Men du, och kan man då visa att de inte vet det? Nej, hur kan, då kan de ju inte vara heller likgiltiga inför det. Att en person skjuter.
Nej.
För det, hur ska de kunna ens veta det?
Och sådana omständigheter som man brukar beakta, som du också är inne på, det är ju då om man har en gemensam brottsplan. Man har den här överenskommelsen att det är det här som kommer ske. Eller man är likgiltig. Man fattar att det här kanske är en risk. Mm. Om vi sitter här i bilen och han har ett vapen som är skarplabbat. Ja, men det skulle kunna ske. Och man går inte därifrån. Och som du säger också, sms-konversationer och vad man har haft för avsikter, det blir ju väldigt, väldigt viktigt. Sen också om man har kommit tillsammans till platsen också och tagit sig därifrån. Det visar att man är liksom man gör det här tillsammans. Men sen även en annan faktor som inte är så vanlig, men som man tog upp i den här diskoteksbranden i Göteborg. Nu är det 20 år sedan. Jag tror att det var...
Ja, men typ, ja, okay, ja. Precis. Ja, ja.
Och då tog man hänsyn till, det var en person som hade tänt på, men det var tre andra med i det här lilla rummet då, där de hade gått in, där själva branden började, och de hade egentligen inte gjort någonting, de andra tre, men då tog man hänsyn till att de här fyra personerna hade en sån stark sammanhållning och de hade en sån lojalitet sinsemellan, de var gamla vänner, och då ansåg man att med hänsyn till det så hade de då deltagit i den här gärningen tillsammans, och det där är ju... Det var ju ett problem i det målet att få alla fyra fällda för det här. Och det är klart att det var ju så uppmärksammat. Det är ju en fruktansvärd händelse. Mm. Men det här tenderar ju också till det vi pratar om nu. Att man buntar ihop personer som då känner varandra sedan tidigare och kanske ja, men har en annan lojalitet mot varandra än om det är fyra helt främmande personer.
Framförallt också när det blir så fruktansvärda brott ja, och det finns en enorm press från media. Eller inte media, och nej, allmänheten.
För, ja, och domstolen.
Ja. Och det är ju också med Alexander till exempel. Mm. Nu, ni som är lite yngre kanske inte vet vad med Alexander är, men det var ett rån och då var tre personer som sen då blev poliser ihjälskjutna. Och det var det ju, jag tror man vet, ja, men så var skytten, det var väl Jack, men alla blev ju dömda för tillsammans fast man egentligen kanske inte, det, men det var också för att det var så fruktansvärt brott. Så att jag tror att, och att de hade ändå åkt dit var vapen. Alltså man, hur man resonerar, ja. Liksom det, men återigen, där blir det att åklagaren ska visa och det, därför är det ju återigen svårt för åklagaren kanske redan från början. Man väcker ett åtal, man har ju en bild, men vad sen som händer i rätten kan ju verkligen förändra och då är det inte så kanske, men det är inte bara så, får man inte... Jag tror inte heller att ni ska tro att bara för en åklagare väcker ett, har en gärningsbeskrivning att den kan ju verkligen ändras och det gör det ju väldigt ofta i lite grövre mål och lite mer komplicerade mål. Att åklagaren tar bort gärningsmoment eller, alltså vissa, eller lägger till att det händer. Man bara, ah, nej det var en spark, det var inte två spark. Alltså det här är liksom supernoggrant för man vet hur viktigt det är att det blir rätt i och med att det är det som domstolen utgår ifrån. Och därför, som vi pratat om i mindfulness i avsnittet, att man verkligen lyssnar på varenda och för det är sådana här mål. Så det är så avgörande att du kan också använda uppgifterna mot varandra. Att du är superpåläst mot de här olika, framförallt misstänkta, vad vittnena säger att du kan. Och också vad vittnena kommer kunna säga sen, så att du kan vända det mot då. För att om du vill nu få fram deras då uppsatt. För också när det är fler så är det ju till fördel ibland för de misstänkta. För att man vet att det är åklagaren som måste visa varenda egentligen. Men absolut inte bra alls om det blir så ju. Att det sänks de här beviskraven. Nej. På grund av att de kanske är till då. Eller man... Man vill så gärna döma. Precis. Att man ibland då, man liksom lite...
Men ett annat fall är ju det här Stureplansmordet.
Mm. Skjutningen, där.
Skjutningen då utanför Sturekompaniet. Det är ju, var det 30 år sedan, men jag var i alla fall...
Vi har pratat nej, det, det är ju 96
nej,
år. 96
jag var 15.
Ja, jag var det i princip gymnasiet, tror jag. Eller studenten gjorde
jag. Jag gick ju, ja, jag bodde ganska nära där. Mm. Och gick där, ja, men jag visste flera av de här personerna som omkom och kände deras storebröder och sådär. Det var ju väldigt, väldigt... uppmärksammat på den tiden och, men där i alla fall då blev det ju en person som dömdes för själva skjutningen men de andra två som då hade anlänt till platsen, det här är också ett väldigt känt mål, de blev inte dömda för just mord utan det blev medhjälp om jag, men det var också en diskussion där om man visste, om man hade förstått liksom att han skulle skjuta så många rakt in i den här ingången och att så många skulle bli skadade och dödade. Alltså ja, det var uppsåtsfrågan där.
Jag tror att hade det prövats idag
så hade det blivit annorlunda.
Ja, men jag tror också att de hade dömts på ett annat sätt.
Ja, de för hade att de visste ju om att det var vapen.
Ja, och
de
var skarpa. Ja, det var ju väldigt, vad var det? Det var ju värst.
Och det här är ju då det är ju 25 år. Ja, det ligger ju längre tillbaka 25 år tillbaka i tiden. Mm. Så det är klart utvecklingen har gått mot det här och det är ju det många kritiserar.
Mm. Och det är bra att det kommer en opposition för det ska kritiseras. Det får liksom inte bli för lättvindigt för då skapar vi också samhället inte för det handlar om att vi alla ska bli skyddade av att om vi är på fel plats att vi inte ska då kunna råka ut för att bli faktiskt åtalade för saker vi inte alls har gjort.
Nej. Och ett vad ska man säga, jag vet inte om man kan säga det är problem men en väldigt vanlig omständighet i de här målen det är att de då misstänkta och tilltalade, de pratar inte utan man säger ofta ingenting för att man vill inte lägga någon annan för att då kanske man också om man säger att man var där på platsen ja men då kanske man indirekt då säger att de andra var där, alltså många vågar inte eller kanske har det som en ja, problemet är om man säger att man inte var där då kan man ju inte säga vad man hade för funktion eller vad man inte såg eller vad man gjorde. Mm. Och det här är ju väldigt vanligt i de här målen, att man kanske säger att man inte minns eller ja. Och då kanske man också blir dömd för saker eftersom man inte kan då förklara, man kanske inte vågar. Och nej. Det är en hederskodex i många av de här målen att man liksom, man snackar inte.
Och det tror jag också vi pratade om i förra avsnittet det här som åklagare kritiserar med bland annat hur det fungerar då att vissa advokater är som en förlängd arm. Men det handlar inte alls om det, utan man måste också respektera och förstå att det är inte så lätt om det är ung. Och menar vadå, det är åklagaren som ska bevisa. Det är liksom grundläggande, så att jag har ju inte heller någon förklaringsbörda som misstänkt. Utan åklagaren ska kunna visa verkligen vad var och en har gjort. Och då är det som att, tyckte jag lite andan är att då ska ungefär advokaterna få sina klienter att prata. Men det är inte vårt jobb.
Nej. Och att det är negativt att någon säger då inga kommentarer eller inte vill uttala sig. Det har man all rätt att göra. Mm. Det har man om man är misstänkt för ett brott. Men jag kan få lite känslan av att när personer då inte säger så mycket i rättegång eller säger att man inte minns eller kommer ihåg eller vad som påverkar, att det blir ändå negativt för dem.
Men det förklarar man för klienten också. Precis. Det brukar jag säga att om det är så, alltså det kan ju tvärtom då tolkas. Men det, jag tycker tolkas, men det ska ju inte göra det.
Nej.
Men det kan
men
göra.
Men man får ändå känslan att det gör det. Alltså.
Ja, om, i sådana här, när det är grupperingar
vi pratar
om. Då är
antingen är man inte där eller så är man där. Och om man är där så berättar man vad liksom funktionen eller vad man inte har gjort då. Eller?
Ja, och det...
Inte det, är det här, jag minns inte.
Nej, men det här är bland de svåraste målen skulle jag säga. Som åklagare såklart. Det är ju väldigt svårt för att någonstans är det ju så att de ska visa och åklagarna har som sagt inte varit på platsen. Men därför gäller det också att det är så gedigna utredningar. Så bra utredningar som möjligt och det gäller ju för alla.
Men det är också väldigt svåra mål som att arbeta som försvarsadvokat i de här målen eftersom de misstänkta är ju också, de riskerar väldigt, väldigt långa straff och jag personligen kan jag säga att ibland får man ju reda på saker då av klienter om hur det egentligen har gått till.
Mm.
Och sen så när man sitter då om man litar på klienten eller och så sitter man på ett mål och så blir det en dom där man känner att nej men alltså det var ju inte så här det gick till. Mm. För det är brottsoffret som säger att det var så här det gick till. Så att ja.
Det är nog inte så jätteovanligt och det tror man också ska beakta som... Åklagare, för det är inte alltid man får reda på, det pratar jag alla om. Men andra mål vi inte pratar om, som det här också är jättesvårt, det är gruppvåldtäkter. Som ofta har blivit kritiserade i media och så. Att jag vet, det var någon väldigt uppmärksammad, det var 10-12 killar, var en väldigt ung tjej. Men det var mörkt i rummet, så hon kunde ju inte se heller vilka det var. Och det var ju innan den nya samtyckeslagen, för hade den varit idag, för det var ett av målen. De här fallen som gjorde att man ville, bland annat vi har oaktsam våldtäkt. Mm. Med grov oaktsamhet. Det är ett av dem man tog upp, ett av de fallen, för det blev nämligen frikännande dom. Men det är jättesvårt, men inte hon vet vilka det är som har varit i henne. Det låter ju det fruktansvärt. Om de inte kan hitta teknisk bevisning och så, någon säger förneka och inte vet, då är det ju väldigt svårt att döma en person. Man, för en domstol får absolut inte gissa, eller tycka att saker och ting är självklara, för ingenting är självklart. Det ska bevisas. Det är inte samma sak. Att en grej är självklart är inte samma sak som det ska bevisas. Allt måste bevisas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.